Jörgen Smith, tisdagen den 2, 17 februari, klockan 8.
Var det så mange anmeldelser at den store salen i Lødde Arnum var fulldekket, altså over 1000 som hadde meldt seg før vi hadde trykt programmet. Nå får de alle anmeldelsesformularene, de som har meldt seg allerede i januar, og så sender de inn, og erfaringsmessig viser det seg derfor fra tidligere år at omtrent 10% enten for forhindringer eller avmelder seg og sånn, sånn at det minker litt. Og så kommer da alle de som melder seg litt senere, som melder seg nå i løpet av februar, de har da ennå en liten sjanse, hvis man altså absolutt gjerne vil se Faust på ungdomsstevnet, er det en liten sjanse ennå å få en plass. Jeg vil bare si det, men hvis man venter sånn utover til juni eller sånn, er det ingen sjanse i det hele tatt. Så skulle vi først få et referat. Hvor er hun som meldte seg til? Ja. Hva? Og du har misforstått det. Jaha. Hva vil du gjøre i morgen?
Det var den tredje avsnittet.
Ja, det var altså en misforståelse. Men det var helt utmerket, så er det avtatt for i morgen. Nei, altså, først spurte jeg om det for i morgen. Og da var det ingen som meldte seg. Så sa jeg referat til i dag om måne, Merkur, Venus og solsfæren. Og så rakte du opp hånden, sånn at da svarte du på det foregående spørsmålet som jeg først hadde stillet. Men det er utmerket. Så har vi da, i morgen får vi da det bearbeidelse, både nå gjelder ikke å fortelle alt som står på de tre sidene, men hvor det er jeget. Hvilken funksjon har jeget i hele den sammenhengen med denne forvandling, bearbeidelse av alt det som er der. Der får vi da altså ikke noen referat av det som var i går, vi kan da få litt tid til å se om det er noen spørsmål til det som var i går eller i forrige uke, så kan vi bruke det som en eventuell spørsmål, som en opptakt til de neste omgål. Er det har samlet seg opp noen spørsmål til de kvalitetene som det var? Ja?
Jo, jeg undrer hva det kan kalles for begjær. Det begäret som människan har att bli medveten om hela den här cykeln, om det här tre begär.
Det som driver... Alltså begär efter att få reda på det.
Jag förstår.
Ja, det är det annan typen. Det är rent åndliga sleven. Alltså människa har de två första typer av begär. Den ene er rett og slett ute i de fysiske sanseorganer, bruke kroppen, alt som henger med det rene kroppslige å gjøre. Så har mennesket, ikke med en gang når det er ett og to år gammel, men straks også i barnealderen oppover, viser denne kraften seg. Man blir ikke stående ved tingene sånn som det bare gir seg. Men man begynner å spørre og bore videre innover, allerede små barn. Og den vokser da hos voksne til erkjennelsesdrift. Virkelig å strebe efter å få den åndelige sammenhengen. Og det som du spør etter der er residert i det feltet. Man vil trenge dypere inn. Hva er dette for noe? Jeg vil forstå det. Det er ikke en legelig drift. Det er en rent åndelig drift som allerede melder seg på barnets stadie, men som først kommer frem i full klarhet når man da voksne vakna till en delvisthet och ansvar och så kommer i den enkelt. Är det flera spörsmål?
Hur ska man hitta ett språk som driver en större grupp människor? Hur hittar man det när man talar om själva?
Jaha. Där är du in på ett stort, viktigt och smidigt vanskeligt fält. Låt mig först se vad jag kan förstå det. Då kan du korrigera mig om jag har förstått det riktigt. Det är så att förutom nationalspråk, alltså kinesisk, russisk, engelsk, svensk, norsk och så vidare, hvor man då har ett morsmål och hvor man är inne i det morsmålet, och foreløpig då avgränset till bara att bli förstått av dem som snackar det samma morsmål. Och om man så måste sträva med det för att leva sig in i ett främmande språk och på kommunikation, så är det samma tillfälle med hänsyn till begreppsspråk. Att när man vill uttrycka något, så måste man göra det i en stor sammanhang, och så börjar först det i en liten grupp av människor på ett bestämt område. Och foreløpig är det helt utrolig för andra. Hvis du för exempel ville utan matematisk skolering begynna att tala samman med matematikprofessorer och de brukar sitt fagspråk, det är fullständigt lika uförståeligt som kinesisk. Absolut lika uförståeligt som kinesisk. Men de förstår sig emellom. Eller, alltså, det är inte bara nationalspråk, men det är gruppespråk. Och det är helt nödvändigt för att kunna uttrycka sig att man inte bara säger allmänheten, men man vill verkligen uttrycka något bestämt. Och nu kommer ditt problem. Du säger att du ser om jag har förstått det riktigt. Hvis man börjar att tala om själ, och så i en grupp människor har man arbetat genom år och går tider med det, och nu är hela den rad av ord man förstår, så är det kommunikation. Så plötsligt kommer man till ett annat människa som inte har varit med i det arbetet. Och så förstår de ingenting. Och nu har jag förstått ditt spörsmål riktigt. Hvorledes kan man nu uttrycka sig så att man blir förstått ut över en snäva grupp? Är det ditt spörsmål? Jaha. Det kan man göra många bittre erfaringar. Hvor man nämligen glömmer det. Och så plötsligt träffar man ett människa som inte har varit med på hela det arbetet. Nu snackar man lös som om vedkommande har varit med på det arbetet. Det är absolut abrakadabra. De förstår ingenting i det hela. Hur är det möjligt? Man kunde se en linje. Vi struntar i alla det. För det är den lilla gruppen ska lätta väl överta hela mänskligheten. Och så långsamt utbyter det. Det är en sån lite egoistisk hårdmodighet som vänt kan snika sig in. Hvor man simpelthen kutter ut alla som inte är med på det. Det är en meget bekväm lösning. Dovenskap, så att säga, inre dovenskap. Men vilka andra möjligheter är det? Kan du se ett förslag i vilken riktning du själv tänker?
Det går an att börja om man ser allmänt för det hos människor som även har en stor naturvetenskaplig kunskap och erfarenhet, men då ställs ju för ordet själv.
Ja.
Så det går inte in
i skallen som den sa på TV. Ja. Jag vet inte vad sker där, det går inte in i den skallen. Eller det var din, vad det var din. Ja, många gånger kan man säga att det är realistiskt att regna med att man inte klarar kommunikation. Man ska inte tro att man kan gör sig förståelig till vem som helst. Men man kan pröva. Och först och främst kan man genom att pröva sig själv. Och där är det en övelse som... Det är bara en av många övelser som jag kan få oss. Hvis man för exempel begynner att arbeta med boken Teosofi, så är hela den första avdelningen, den är byggt upp på de tre begreppen och realiteter, legeme, själ och ånd. Leib, Seele, Geist. Det kommer först långsamt antydningsvis, så mer och mer specificerat, och hela vägen är det fullständigt genomarbetet. Leib, Seele, Geist, Leib, all på kryss och tvärs, genom hela det. Hvis man så har arbetat samman med en liten grupp människor som så att säga är välkänt i hela detta, så är det mycket gunstigt och nyttigt att bruka de orden Leib, Seele och Geist, legeme, själ och ånd. Men många gånger så begynner dessa begreper och bli bara ord. Klischéer. Som bara rullar ut av munnen. Och nu kommer den övelsen. Hvis man då med klischéer kommer till ett mänske som inte har varit med på det, så är det absolut null. Men egentligen är det null också bland dem som tror att de förstår. För det är där det bara någon klischéer som rullar. Det är egentligen så väldigt stor fastighet på det. Om man tror att man förstår det, och så sker det ingenting ordentligt sett. Eller om man uppdagar att man inte förstår det. Det är till och med lite bättre när man så uppdagar att man inte förstår det. Och nu är det en god övelse. Först arbetar man genom det. Och så säger man. Nu droppar jag orden leden i själ och ånd. Nu vill jag uttrycka precis detsamma, men jag förbyr mig själv att bruka ordene legeme, själ och ånd i den nästa tiden. Men nu vill jag beskriva den realitet som är legeme, själ och ånd utan att bruka dessa ordene. Hvis vi då inte klarar det, då är det ett tydligt tegn jag inte förstått. Och hvis man är avhängig av att bruka de tre ordene, då har man inte förstått innehållet. Da har du ikke forstått hva det egentlig er, hvis jeg bare og sier ordene videre sånn. Det er derfor en god prøve, og det kan man gjøre gjennom på en del av det. Først tar man inn, også med de ordene du har stegnet. Nå dropper jeg det. Men det skal være samme saken på en helt måte, på en helt annen måte. Sånn at den samme kraftstruktur og realitet kommer frem med helt annet ord. Hvis man har øvet seg på det, åpner det seg nye muligheter for kommunikasjon, også med andre mennesker som ikke har vært med på det. Da hører man nemlig først på hva de sier. Man hører på hva som prøver å høre på hva det lever i den. Og nå må man knytte til. Hvor er det erfaringsområder? Og nå er jeg uavhengig av ordene, jeg kan bruke de ordene, jeg kan bruke helt andre ord, og så kommer realiteten beskrevet i hele det feltet. Da er det en litt større sjanse for forståelse. Men noen sikker er det, for det mulige at skallen er helt tett. Og der kommer det noen forståelse varmere enn det. Jeg vil derfor si at det er ikke noen løsning på det du sier, at man gjør sånn og sånn. Men det er et stort øvelsesfelt hvor man langsomt må bearbeide først og fremst seg selv. At man selv ikke er dogmatisk, sekterisk og stiv i tankeformene, men at hele tiden man kan spørre, hva er det? Hva er det som er det? Er det bundet til ordformuleringen? Kan vi bevege meg utover det? Er det flere spørsmål? Da vil vi utvide kraften i går et lite skjønt videre. Det var därför vissa kvaliteter som det var nu antyder att vi har arbetat med här gjort kvaliteten i livet mellan födseln och döden. Så kommer den nivåens städer som alltså har ett yttre fysiskt märke i den fysiskt sansbarmående men som är ett helt översanslig fält som i sig är rent översansligt men som virker in och är till stede i hela jordlivet genom fängelse, vårt fäste genom allt. Men vår nu efter döden de fysiska sanser faller bort i det fysiska legemet läggs av för lite och vår nu detta kommer fram i ren form. Det var månens värld. Utöver den med kursvärld. Som nu är vår tänke som en åndlig realitet som går tvärs igenom det hela, inte bara i ett bälte utanför. Och som igen är rent översansligt, som rager utöver detta i den genomtränger allt, men också är mycket större, bara utöver det, och som har ett fysiskt sansbart till synekomst i det som visar sig i den planets rytmiska bevegelser. Men vår det fysiskt sansbart som kommer fram där, och som också kan målas med och fångas in på satellitredskaper, den fysiska sidan av Merkur. Icke är det som det talas om här, och detta väsentliga är rent oversansligt. Det var den sfären hvor vi alla nära moraliska kvaliteter faller sig ut. Eller icke faller sig ut, hvis det icke har varit övrigt. Utöver det Venusvärlden, som igen genomtränger det hela, inte bara i ett tynt bälte utanom. Och det fysiska sansbara korrelatbildet, något som hänger samman med det, är det som visar sig i den fysiskt sansbar tillgängliga sidan av Venus, något som också kan fångas upp på fotografiapparat och som också rager in i det fysiskt sansbara fält, men då är det en ren, översansligt stort fält av inre kvaliteter som också visar sig här i jordlivet. Det är inte sånt det bara kommer först efter död. Det lever i all religiös ärefrukt, hängivenhet. Den kvalitet efter döden i Venusvärlden kommer denna kvalitet fram i sin renhet utan någon hindringar och i sin fulla kraft förutsatt att den är där. Och om den inte är där eller är mycket tynn så är det knappt fattig trångt i det fältet. Så kommer solsvärlden hvor det nu går ut över det som ännu kan vara begränsningar i Venusvärlden, fordi det där alltid har en tendens i den religiösa kraft att vara i en bestämd begränsad grupp av människor. En folkbestamme, en större folkbestamme, eller en grupp, en sekt, en större bekännelsesfällskap, hvor det kun snurrer till den som upplever det slik, och hvor de avgränsar sig i förhåll till andra människor och svärt ofta i en negativ avgränsning hvor andra så sig stödes ut. Alla slike sekteriska eller avgränsningar vid blodsvån eller vid bekännelsesgränser. För exempel protestanter, katoliker och så vidare, allt möjligt. Och så är små innanför det. Alla slike avgränsningar är icke existente i solsfären. Livet är det äventyr. Fängsel. Fattigdom. Smått och trant. Beveglighet i solsfären. Är bara nylig däremot. Den omfattande dypet lyder av den helt allmänmänskliga hela mänskligheten. Och hel jord, hel natur är med i denna ärvödighet där det är fullt samliv i detta fält, solsfär. Hela detta fält kallas hos stöna för hela världen. Månen är till det enes sol. Hvis du läser boken Teosofi står det ingenting om månen, Merkur, Venus och sol. Men när det kommer till självärlden är det 7 fält i självärlden i Rudolf Steiners framställning. De 4 första hör upp till månen. Den 5:e Merkur, den 6:e Venus, den 7:e är solsfären. I de 7 fält som Rudolf Steiner där beskriver i självärlden. Alltså allt det är mycket högt fel till och med solsfär. Här blir etalegene lagt av, det vill säga inte fjärnet, men lagt av för så vidt att bara den vesentliga extrakt bäres med utdrag, bäres med vidare. Och det samma tillfälle här med denna gränsen med hänsyn till astralliv. Då är det hela av extrakten, det väsentliga som har varit i astralegnet, blir båret med, inderliggjort i gejen, som nu är i ren åndlig form. Och därför begynner den egentliga åndliga världen här, mens hela detta fält är själevärlden. Själevärlden, åndlig världen. Jag brukar i vissa ord som jag nämnde. Legen vi här i det jordiska, fysisk legenlig, så en själevärlden, så ren åndlig världen. Jag vill nu omskriva det lite grann. Fysisk legenlig världen, och något är helt utvändiggjort. Hvis det är fysisk legenlig, det kan nämligen också vara själevärlden legenlig och åndlig legenlig. Det lär jag nu vara och ta reda kun det fysisk legenlig. Det fysiska legemet är kun i det tredimensionale. Det är en ting vid sidan av ting. Det är så att det kan göras något med det utanför. Det är ett objekt vid sidan av andra objekt i den fysiska sansvärlden. Det är lite tillfälle med det man direkt kan kalla för det självliga. Det självliga har hela tiden inderligheten i sig. Det är subjekt och objekt. Jag upplever rött. Jag upplever Gud. Jag smakar en bestämd smak. Det är en intentional förbindelse. Något i det inre upplever något annat. Det är inte fick tillfälle med det fysiska legen vi gjort det. Där ligger en bok på bordet. Och det är helt absurd att säga att nu upplever boken att den ligger på bordet. Helt absurd. Man kan se. Men överallt hvor det är detta som Rudolf Steiner kallar för det självliga är denna inderlighet. Hvor det är ett indre som upplever något i förhåll till något annat. Enten i tankeform, hvor det kommer fram ett innehåll i bildet, eller følelse i sympati, antipati, eller viljesrettet, noget skal forandres i dette, alt det har denne intention, indre, ytre. Ikke i betydning rumlig, hvor det er en ting, også det på utsiden og innsiden, men indre, ytre i betydning av opplevelse, subjekt og objekt. Hele dette feltet som vever i det, är det avgörande i hela månen Merkur, Venus, solsfär. Och nu det kommer fram i ren form vad det har levt av kvaliteter i hela detta fält. Och nu blir det också lagt av Och bara resultaten, extrakterna, de bärs in i det rent andliga. Och vad är nu det karakteristiska med det rent andliga? Att artikel är denna uppdelning subjekt-objekt. Icke utvändiggjort i en ting. Och heller inte bara en upplevelse av något, men hur den själva urbildade vad det egentligen är som kommer fram. Helt oberoende av om en upplever det eller inte upplever det. Vad är det egentligen? Hinsides all sympati, antipati. Sympati, antipati, det lever i hela denna värld, måne, Merkur, Venus, Sol. Vi är genomtänkt av sympati, antipatikräfterna i hela skedevärlden. Antipati maximalt här i månevärlden, sympati maximalt i solvärlden. Det är ett stort fält här av skedekräfter. Är det objektivt satt ut och var extrakten av det, vad är nu allt detta egentligen? Och nu kommer det fram vad det lever av allt detta i Geje i nästa sfär. Då har vi här Mars-sfären. Jupiter-sfären. Saturn-sfären. De tre planeter som har en helt annan lovmässighet än det som pågår här vid solen och mellan sol och jord och omkring solen. Venus och Merkur kan ju också vara på den andra sidan av solen. De fysiska planeter, Merkur och Venus, kan rätt sätta på baksidan av solen och gå vidare eller på framsidan, ovan eller under, på höjre, vänster. Det fältet omkring detta spel mellan jord och sol har vi här. Dessa kan också verka helt på den andra sidan, ut mot kosmos, mot stjärnvärlden. Det är de solfjärna planeter och i den ordningen Mars, Jupiter, Saturn. Och nu igen det samma tillfälle. Det gäller nu icke den fysiska klump Mars som kan fotograferas. Icke den fysiska stora Jupiter som kan fotograferas och vår enkelheter kan fixeras med hjälp av satellitfotografier och så vidare och det tillsvarande Saturn, men vad det bara är som ett fysiskt märke av det som lever i denna sfär som omfattar hela detta fält av en speciell åndlig kvalitet i det rent oversansliga och som bara i ett yttre märke hänger samman med det tredimensionale rum som ville vara hvis man tog avstand från jorden till Saturn och så tog ett stort kul runt hela det. Då vill man få ett fält i det tredimensionale rum. Det är icke Saturnsfären. För den är helt insidigt det tredimensionale rum överhuvudet. Men det är det fält i det tredimensionale rum som står i sammanhang med denna åndliga sfären. Låt oss nu se kvaliteterna i Mars, Jupiter och Saturn sfären i det rent åndliga. Det första, andra och tredje fält i den rent åndliga världen. Efter döden och för döden. Nu, när som helst. Hur lever det åndliga fält av denna Mars-region? Det är urbildande för allt det fasta, det mineraliska. Vad är Jupiter, regionen, urbildande, vad det egentligen är? Urbildande för allt det levande, hela plantevärlden, det levande i dyrene, det levande i människorna, vad det egentligen är, alltså icke den fysiska blad på en plante, icke den fysiska blomst, men vad det åndliga som ligger till grund, skapande kärne för allt liv i det hela taget, är Jupiter-regionen. Saturn den åndelige kerne for alt sjælelig. For sympati, antipati, men ikke sympatien og antipatien selv. Det forholder sig til Saturn-regionen, slik som det fysiske bladet på en plante forholder sig til Jupiter-regionen. Det er det åndelige urbildet av dette som forholder. Men nu er det ikke bare det åndelige urbildet av det faste, det mineralske som kommer frem i Mars-regionen, men samtidig kommer frukten og kimen av det som her har utfoldt seg i Merkur-sfæren, det kommer her igjen i Mars-sfæren. Hva var det? I Merkur-sfæren var det alle de moralske forhold i det nære. Brødre i menn, søsken, søstre i menn, bror, søsken, mor, far, barn, nabo, nærmeste klassekamerater, kolleger i lærerkollegium, alle de man treffer meget og nært. Også da så langsomt litt fjernere og fjernere, men kun alle de mennesker som man har hatt oppgjør med i løpet av hele livet, en umiddelbar nærkontakt. Ikke de som lever på den andre siden av jorden, som man bare har tenkt på, men ikke personlig snakket med og ikke trodde. Altså, den nære krets, der utspiller dette konkret moralske seg i det enkelte menneske i Merkur-regionen. Nå gjentas ikke det i Mars-regionen. Nå kommer de åndelige frukter av dette. Hva har dette betydd i verdensutviklingen, at det virkelig finnes? Morskjærlighet kommer til syne her i Merkur-regionen. Hva det egentlig betyr at det finnes, kommer frem i Mars-sfæren. Kollegialitet i et samarbeid kommer til syne her, og man lever her i fri utfoldelse i Merkur-regionen hvis man har vært kollegial i samarbeid. Den indre betydning av det i hele menneskehetens utvikling kommer frem i sin kjerne i Mars-regionen. Altså vi ser, det er to stadier. Først utfordrelse, hva det faktisk har vært, eller ikke har vært trang i fengsel. Og nå kommer betydningen, den indre skapende kraft av det frem, og i det ligger det da alltid også mulighet for fremtiden. For kommer man til den skapende kjerne, er det alltid nye muligheter, hvordan dette kan utfordres videre, og forvandles nye skapende felt. Bare produktet ligger fast. Det er ikke det noe med. Det er ferdig gjort, og så ligger det. Kommer man inn skapende kjerne, er det alltid nye muligheter. Hvor erfaringene fra det som før har vært gjort, er fullt med inkorporert i dette, tatt opp og innforlivet i dette. Her har vi altså kimene for fremtiden. I denne menneske individualitet av alt det som har utfordret seg i Merkur-sfæren. Og det er det fallfelt og samtidig urbildene for det mineralske riket er det i et stort enhet. Altså ikke krystallene, men urbildene for krystallene hvor alt det kan komme. Så det neste her. Det som utfordrer seg i Venus var den religiøse kraft, hengivenhet, til det overmenneskelige, til det guddommelige. Uansett hvilken liten sekt eller stammegruppe eller stor gruppe det måtte være, selve den religiøse kraft i sin hengivenhet er frykt. Den utfordrer seg her, kommer til syne hva den er. Og nå kommer det i Jupiter-regionen frem hva det betyr at det finnes i verdensalten. Hva det betyr i jordutviklingen. Man kunne jo tenke seg at det ikke eksisterte. At menneskene bare var hver for seg sånn, og hele dette store felt att religiös inre grundlig enhet enligt helt artikel uppfattning. Det vill falla fra varandra i enkelheter. I detta stora omfattande kommer en levande ström hvor der er et stort fellesskap som samtidig løfter menneskeheten opp i det overmenneskelige, i det guddommelige. Frukten og kimen for fremtiden av det utfolder seg i Jupiter-regionen, som samtidig er det felt hvor urbildene av det levende av hele planteverdenen er. Det er som et stort hav, for alt liv strømmer sammen og er ikke oppdelt i enkelte kropper ved siden av hverandre, og det er nettopp ikke liv når det faller fra hverandre i enkelte partikler. Det strømmer sammen i et stort levende hav av religiøs ærefrykt og visdom i dette feltet. Det som har vært utholdt av solregionen, som nu overvinner alle begrensninger. Hele menneskeheten, det kommer nu i sin fulle betydning frem her. I sin åndelige urbildsbetydning frem i Saturnregionen. Gjennom alle disse felt er nu alt det gjennomarbeidet som så å si henger sammen med hva vi har av gaver i oss og hva vi har gjort med det i forhold til det som finnes i det fysiske, i det eteriske, i det sjelelige. Og så kommer det en sfære utover det som ikke har sin korrespondans i noe av det mineralske, plante- og dyrrike. Det er ikke noen korrelat i det som finnes i det fysiske legeme, eterlegeme og i astralen. Det rager ut over dette feltet. Det er ikke Neptun og Uranus og Pluto. Men vi er også her i det fysiske i dette feltet. Man kan identifiseres med disse, og er heller ikke i fysiske merker for dette. Det er noe som her strømmer ut i det store kosmos og inn fra det store kosmos i et felt utover Saturnsfæren, men hvor også de kvaliteter som Uranus, Neptun og Pluto er, de finnes i dette feltet. Men derfor behøver vi ikke å nevne dem og markere dem med symbolet sitt som er Saturn, Jupiter og Mars, for de har en annen kvalitet. De er her en fjerde sfære. Hva er det som kommer frem i den fjerde sfære av knutpunkter kvaliteter. Denne fjerde sfære er overalt på jorden også, mellom fødselen og det. Det er altså det i menneske kulturlivet som rager ut over alt det som hittil har vært nevnt. Og hva er det? Det er alle de skapende virksomheter menneskene hvor kulturutviklingen går videre utover det hva det har vært. Både vitenskapelig, kunstnerisk, teknisk og religiøs, hver gang det kommer noe nytt. Og da er det alltid noen mennesker som er de første som bringer det. Må jo alltid være noen som bringer det først. Og da var det ingenting av det før. Nyskapninger i kulturlivet. Det er ikke bare det moralske forhold, den religiøse hengivenhet, dette allmennmenneskelige, men konkrete nye kunstverk, nye vitenskapelige oppdagelser, nye tekniske oppfinnelser, nye impulser i den sosiale formning, hvor man ikke bare repeterer det som har vært. Alle nye sett. Og det er altså derfor ikke begrenset til de få store pionerer. Det er noen lysende pionerer som så å si går foran menneskeheten, for her har store, veldige kvaliteter. Men egentlig må man si, alle mennesker har en liten spredt fra dette her. Och hvis man bara repeterade det som hade varit, då var man ju nästan en docka. Så när ett människa har lite av denna kvalitet, det gör det på en liten ny måte. Och strax är det denna kvalitet som finns här i detta fjärde fält av den åndliga världen. Det nyskapade, säg den minsta dagligdagsitet. Hvis jag bara inte repeterar och går i en mölle och det går runt och runt, nyskapade här i detta, nu gör jag det nätt, så är det fjärde. Det kan vara ganska smått, så att ingen andra människa får vite den gång. Eller det kan vara en stor sak som blir epokegörande i världshistorien. Det är bara smått och stort innanför detta fältet, men kvaliteten är densamma. Det är nyskapande som kommer. Det enaste gängmänniska på jorden har denna möjlighet. Det är urbildet för gänget som blir nyttigt. Här är det urbildet för det fysiska vägarna. Här är urbildet för det eteriska vägarna. Här är urbildet för astralvägarna. Här är urbildet för gänget som potens, som möjlighet i sin utfolkelse. Utöver det fältet kommer så den femte regionen. Det är det fjärde. Det är alltså 1, 2, 3, 4. Så kommer det fjärde. Och nu kommer vi till den åndliga sidan av en fixhjärn. På baksidan av en fixhjärn. Alltså inte det fysiskt materiella som kommer till syne i en fixhjärne som kan fångas upp i ett teleskop eller i en spektralanalys. Men, och det bara är som ett punkt, ett märke, för där är det något som lyser in från den omliga världen. Och det som jag nu menar med den hjärnan i det femte, är detta en ren översanslighet, och det är inte något som helst fysiskt. Det som stjärnen egentligen är. Och det är något rent omgivet. Från insidan, från utsidan, för att bruka sådana ord som bara peker i den riktningen. Har människan något där att göra? Är det insidigaste mänskliga? Hvis jag nu har gått igenom dessa fälten här, är det nu slut? Hvis jag har gått igenom dessa fälten, är det något mer i människan som inte är innefattat i de fyra första där? Där, i vart enaste gängmänniska, är det något utöver det. Hvis jag nämligen ser bort från, inte att det är viktigt, men nu ser jag igenom det, vad det mänskliga utgångshållet av moraliska kvaliteter i sitt samarbete i det dagliga. Jag ser bort från det som har utfoldat sig i den religiösa hängivningen. Jag ser bort från hur det har stillat sig in i hela mänskligheten. Jag ser bort från vad det har gjort av nya skapande ting från födsel till död. Och så spör jag bara, vad är du som den individualitet du är i evigheten? Där kommer man till det mänskes stjärna som är fullständigt insides alla de enkelte jordliv. Och hvor alla de enkelte jordliv är en möjlighet som har utfallit sig slik och slik och slik. Vi kommer till den evige kärnan. Det är människans innerste, högsta åndskärna. Vi kan bruka bilder. Det är människans stjärna. Och det är en stjärna. Så kommer vi till den sjätte regionen. Nu kan vi göra en ny möjlighet. I högsta grad och i daglig livet är det något utöver det. För vi är inte alene. Vi är ju samman med de andra människorna. Och hver enkelt av de andra har sin smärta. Vad är det som kommer fram i den sjätte? Det är det som som en vanlig baksida av en stjärnebild och en flerstjärna i en grupp. Det må jag alltså tänka på, ett stjärnebild. Alltså bara i sanden. Hvis jeg bare ser på den ene min stjerne, så glemmer alle de andre. Ja, da, ja, det er full av din. Helt riktig, men det er bare ett trinn av betraktning. Så må jeg gå inn til hvordan står din stjerne i forhold til de andre stjernene. Hvordan klinger de sammen? Hva visker det mellom disse høyre selv? I en gruppe av mennesker, flere, og litt flere, og til slutt hele stjernehimmelen. Det ligger seg ute og begynner i dype grupper og blir større og større. Og da, i det ligger seg ute, alle kommer ut i den syvende. Hvor det gjelder den åndelige grunn for hele menneskeheten og jordutvikling. Vi kommer til en urkjerne uten den vi ikke hadde vært. Så da hadde vi heller ikke kunnet være i den enkeltstjerne, hvis ikke det hele omfattende hadde vært. Altså vi ser her, vi går inn i en dyp, hvorav hver enkelt av oss kommer. Nå kan man si det er stjernen så stor. Det er det, men det ligger helt nært og til stede værende. Og hvis ikke det hadde vært en åndelig realitet, hva ville vi være her i dette rommet da? Vil bare falle fra hverandre som fysiske kroppen? Eller vi vil falle fra hverandre som enkelte individualiteter som ikke har noe med hverandre å gjøre? Og så det du lever i hver eneste konkret situasjon er den høyeste himmel til stede. Her er det i øyeblikket. Og her kommer vi til en helt avgjørende vei. Hvor kan man søke det oversanselige, det åndelige, det vesentlige? Man står i bestemt øyeblikket. Så fremtiden, så har man bak seg fortiden, så har man til høyre, til venstre, opp og ned, frem og bak, og så videre. Man ser ut i rommet, man ser fremover og bakover i tiden, og så er man jo alltid i øyeblikket. Hvor er det åndelige? Det er inne i øyeblikket. Det er ikke til høyre, til venstre og bak og foran, opp og ned, og i fremtiden og fortiden. Man kommer helt feil hvis man tenker, her står jeg i nutiden, nå er jeg ikke i den åndelige verden. Og så arbeider jeg med fremover i fremtiden, og så en gang kommer jeg inn i den åndelige verden. Absurd. Fullstendig feil. Kommer aldri inn i den åndelige verden, skal bare gå fremover og fremover og fremover eller nesen. Jeg må gå innover, på innsiden av øyeblikket. Og da må jeg finne en indre ro. At jeg kan ta det utvendige bort. Hele tidens strøm objektiverer jeg, og så går jeg innover i øyeblikket. Hvor av alt det utvendige kan komme frem og utfolde seg. Det er innover og innover, og samtidig griper det til kilden av alt det, hvor av alt det ytre er kommet ut. Sånn at jeg ikke fjerner meg dermed fra det som utfolder seg i fremtid og fortid, og til høyre og til venstre, og opp og ned og frem og bak. Tvert imot. Når dette kommer frem, da griper jeg innsiden av det som ellers viser seg fra utsiden. Dette høyeste i det åndelige er til stede i hvert øyeblikk. I nøyaktig bokstavlig betydning inne i verden. Denne situasjonen og ut fra den kilden kan jeg så gjøre det som er mulig ut av den livskonstruksjonen jeg står i.
ingen yttre makter kan göra någon förhindrande ting i den här. Det är suveränt. Det som kommer där. Och det är en förfriskande kilde som är den djupaste sömn. Och nu har vi igen tre fält som är med. Det är sömnen där natt. Nu är vi igen i det djupaste kosmos här. Men i ett litet kosmos som är lika det här. Men som blir ett avbild av det stora kosmos. Det blir så falskt och skevt och sikt. Där natt. Dockar vi helt ut i den syvende ytterste, lite tillfälligt. Men vi går i den riktningen och den kvaliteten är i ett lite mikro-makrokosmos. Lite vedet ved oss, för att vi är bundna till akkurat detta fysiska läget i löpet av natten. Vi kan inte gå så långt ut där, men det är samma kvalitet. Det är samma förfriskande kraft, bara förminskat. Och det är det ena pendlingslaget och vi går in där. Men vi har ett annat lite pendlingslag också. I hver meditation. Och vi förlater det yttre. Och går in av vår realitet. Är den tjugonde högaste himmel till stället. I en äkta meditation. Förfriskande, upplivande, nyskapande kilde som hela det av övriga i löpet av dagen. Så det tredje fält, mellan död och nyfödsel, radikalt och stärkt. För då blir hela det fysiska läget lagt bort och då kommer det tillbaka gången en ny situation i ett helt nytt fysiskt läge. Vi har alltså ett bittelite i meditationen, ett lite större i den dyka sömnen och så ett svärt stort radikalt livet mellan död och nyfödsel. För där är det in i detta och tillbaka igen till ut. Det ser ut där, för det är till det utvändiga i det jordiskt fysiska. Och det går ut i det tredimensionala. I det utvändiggjorte i jordlivet. Fra denne kilde går det så tilbake igjen gjennom alle regionene, samler opp alt det, alle disse kvaliteter, og kommer tilbake inn her. Og nå ser vi på et korspunkt, et krysspunkt, som er helt avgjort. Det er det spørsmålet som vi nå tenker fra de foregående dager, og som nu kommer forsterkt igjen. Efter døden hänger vi først igjen i måneregionen. Og da stilte vi et spørsmål. Hva er det i mennesket i det hele tatt som gjør at man kommer ut over den måneregionen? At man ikke bare flimrer her, og så kommer tilbake igjen. Sånn som i en dårlig søvn, hvor man bare flimrer litt, og så våkner igjen. Om man ikke kommer til denne dype kilde av forfriskning. Hva er det som gjør at man i det hele tatt kommer ut over denne måneregionen? Og nå kommer det neste spørsmål. Når denne gang har vært gjennom det hele av disse kosmiske regioner av nyskapende muligheter i dette store, og nå går det tilbake igjen. Hvordan går man nå inn i måneregionen på nedveggen, og hva møter man der? Følgende. Jeg svarer ikke på spørsmålet, jeg bare utvinner spørsmålet på det. Hva er det her i måneregionen? Er det nu alt det man har lagt av seg på utveien? Alle de negative sider av alt det man har gjort i samtlige tidligere jorden ligger oppladret her og venter. Og det hører jo til man ser selv. Man kan ikke plutselig kaste det bort. det har man lagt av seg på denne forfriskende fordypningsvei. Men det betyr ikke at det er forsvunnet. Det hører jo til min eksistens. Hvis jeg en gang har skadet et annet menneske, det blir mulig feil til en rolle. Det går mye på den veien. Ikke tilfellet. I skaden i det annet menneske er det en part av meg. Eller omvendt, hvis jeg har gavnet et annet menneske, så er det du som lever i et annet menneske, en liten part av meg i det annet menneske. Det hører til. Det vi er i den første utveien, religion, lagrer alt dette seg opp av negative skygger, som gjør at vi lever tilbake mot jorden. Men det befrir vi oss fra. Spørsmålet, hvordan er det mulig? Det er helt klart. Det er spørsmålet, ikke svar. Utover. Sånn at vi i det hele tatt kommer til denne forfriskende kraft. Og så kommer vi tilbake igjen. Og nå, ved innstigningen, møter vi alle uløste, uferdige, negative skygger fra fortiden i noen regioner, og så sier jeg det til deg, dette må du ta på deg, dette er din sak, nå kommer neste skritt, du kan ikke kaste dette bort. Hvordan stiger mennesket inn i det? Mange muligheter, og helt avgjørende for hvordan det neste liv blir, når man lar det fett. Det er kristningspunktet der må vi betrakte nøye, både på utveien og på innveien. Og det krever en litt større sammenheng, du tar min pause.
Du ritade bilder där på 5 och 6 där på stjärn. Var det någon sådan bild på nummer 7 där ute?
Det är sprängare, det är bilder som är, man kan se först dialektiskt begreppsmässigt. I det syvende fältet är det syntesen av det helt individuella målgruppen. Men därmed blir det insidigt det som kommer fram i ett bestämt bild. Och därför är bara skrivet lite åpen, samlande ring utan något bestämt i mitten. Fordi at jeg helt lever som det sammen, den sammenfattende kjerne i alt det. Altså det, man kan dikte opp et fysisk synbart symbol der, men jeg vil helst holde det helt dømt. Fordi at da er det minst mulig fiksert. Sånn at det kan gjerne bli fiksert i feil retning, og derfor vil jeg gjerne holde det helt dømt.
Ja. I Steiners utvecklingslära använder han samma termer, Saturn-tillstånd och så vidare.
Ja.
Har du någon parallell till sfärerna, Saturn-sfären exempelvis?
Parallell men inte direkt. Det är en annan betydning som står imidlertid i direkt sammanhang med disse på följande måte. Det som där kallas för Saturn. Det er et stadium i hele den planetariske utviklingen. Hvor alt det som er i den planetariske utviklingen har et første stadium, hvor alt dette da befinner seg i ett stadium. Så kommer det han der kaller for sol, er alt det som nu finnes i et nytt form. Alt det som nu finnes i en ny form, måne tilstanden, og så kommer jordtilstanden, og det er hele denne situasjonen. Derfor, hele denne differensierte situasjonen er kun i jordutvikling. Det vil si den fjerde midtre av de syv som er i den situasjonen som du beskriver. Hvorfor kaller han så det for Saturn? Og Saturn jo nu er en planet i en sammenheng her i denne situasjonen. Det er fordi den samtidig er et ytterste merke for denne sammenheng. Och vi nu tänker allt det samman där. I en stor varmorganism, helt ut där till vår nu Saturn är i kvaliteten. Där är det den första Saturn-testen. Därför står den första Saturn-testen i sammanhang med den sfären där nu, och den sfären nu är som ett nuvärde erinringsbevaringsfält eller märke för den planetariska utvecklingssituation som Saturn har. Alltså det där därmed något man må arbeta en god stund för att det blir fullgyldigt. Man må i grunden ta för sig hela den planetariska utvecklingen vad jag inte har gjort nu och som inte hör med till tema i denna morgonkurs, ellers blir det allt för kort. Det är alltså, det är inte det samma och då är det den samma mängd så att det är meningsfullt att bruka det samma ord. Men det kräver en lite utförande fönsning som nu blir för långt och går ut över tema här. Varsågod.
Du säger att det har ingenting med fysiskt rum att göra det.
Men det är inte direkt, nej.
Men kan du tänka, är det ett annat slags rum? Eller?
Rum, ja, absolut. Där brukar du rum i överfört betydning. Inte sant? Ja, det stämmer. Det är rätt. Alltså, där kommer vi till igen ett stort fält som kräver en nöjaktig lång genomväxel, nämligen dimensionerna. För en, första, annan, tredje dimension i ett tredimensionalt rum. Hvis du nu går vidare till fjärde dimension, då har du helt en annan existensplan. Hur ser det ut? Det utfaller sig inte bara i tre dimensioner, så och så slut. Men det har en högre existensfält. Så kan, är det full mening i att kunna utveckla också rent matematiskt in i en femte dimension, sjätte dimension. Men då må du genomföra det och se vilken kvalitet det kommer att följa. Hvis du nu kallar det för ett sexdimensionalt rum, ett femdimensionalt rum, ett fyrdimensionalt rum, är det helt möjligt? Då må man bara ha i sin bevissthet, med rum menar jag då något, ett mer utvidgat begrepp än det som är vanligt, och ju mer rum menar något som kun är tredimensionalt. I den vanliga populära betydningen av rum som dagligdags är rum alltid på det tredimensionalt. Nu har du tagit det begreppet och så utvidgat det, gjort det allmänt. Det är möjligt. Där stämmer det. Där stämmer det. I högre dimensioner kan man säga att det är i den betydningen roligt, men inte tredimensionellt. Ja?
Jo, så det finns någonting som man kan kalla upp och ner i
den där det stämmer också. Där är det upp och ner i en ny betydning av ordene, men i en fullgyldig betydning, hvis man bare er helt klar over, nu bruker jeg det i denne dynamiske betydning, og ikke sånn, jeg står her og peker oppover sånn. Ikke sant? Men hvor det opp og ned blir to nye kvaliteter som en får en betydning i det åndelige. Der har du rett. Her kommer vi til språkets mulighet og vanskelighet. Språket er dannet i forhold til jordiske forhold. Og derfor er i alle ord i språket er det så å si avbilder og sammenheng med noe fysisk ytre. Men det er også en indre åndelig side i kraft i språket. Nå er vi så vant til å bruke språket bare rettet mot de fysiske ting. Og hvis vi derfor begynner å bruke språket med hensyn til det oversanselige åndelige, så tar vi med dette. Og så kommer det misforståelser. Og så fortegner vi det åndelige som om det var noe tynt fysisk. Derfor er alle språk på jorden et nødvendig middel, men også en hindring. Ved åndelig kraft må vi overvinne det i språket som kleber utadrettet.
Det er altså mulig at man kan två olika
rätter på olika håll. Det var intressant, kan du se det lite mer? Alltså, se, nu i detta bild här ser det ut som något rumligt. Ikke sant? Men det första jag utvecklade betydningen av det, kan du se närmare? Jag förstod inte helt vad du menade.
Man säger att Man åker till sjunde himlen i meditation.
Ja. Ja, ja.
Sen nästa dag så gör jag om samma sak.
Ja.
Men och åker till sjunde himlen. Men jag åker till ett annat ställe.
Oj, ja. Alltså sån eller sån. Ja. Absolut. I en annan åndlig rättning. Her i dette feltet kan man for å få det frem tenke seg hele dyrekretsen utbredt. Vedder, tyren, tvillingene, krepsen, ikke som fysisk synbare stjerner, men som åndelige felt. Og nå kunne denne veien være i retning av vedderen, vedderens åndelige kvalitet, eller i retning av løvens, leggernes åndelige kvalitet. Det ser man helt det som sier. Det kan være i forskjellige åndelige retninger. Det var flere, ja.
Har man en kjensla for tiden etter livet?
Hva sier du?
Har man en kjensla for tiden etter
livet? Det er ja og nei. Absolutt ikke slik som i det fysiske. For i det fysiske er nettopp at vi står i øyeblikket, våkner til jeg-bevissthet, og derfor spalter det seg i fortid, fremtid og nytid i øyeblikket. Den jeg-bevissthetskryssning hvor man står utvendiggjort og ensom alene i det oppgjøret, det er, vil være absurd i en sfære her. Og allikevel er det meningsfullt å tale om en tidssammenheng, hvis det står i sammenheng med noe som finnes i dette feltet av tidsstrøm. Og det gjør det hele tiden. For alt det som foregår her står i sammenheng med det som foregår på jorden. De mennesker som er i livet mellom død og nyfødsel står hele tiden i en kontinuerlig sammenheng med dem som lever videre på jorden. Og hvis nå der er en slik opplevd tidsutvikling som vi har i det fysiske, så er det en sammenheng for den som lever efter døden med dette. Altså er det ikke er det en sammenheng til dette, men ikke på samme måte. Fra den andre siden, så å si. Fra synspunktet, hva er dette i den åndelige betydning? Så ser det inn i dette. Men ikke i den oppdelte betydning som finnes, hvor man kan ta ur frem og hvor det tikker. Det er absurd i det andre. Det er bare mulig i det fysisk tredimensionale.
Ja. Det skildrer forskjellige stadier fra fysisk materielt og til det rent åndelige. En kveld tidligere her så var det snakket om det suget i forbindelse med sol og i forbindelse med negativ materie.
Mm-hmm. Altså,
altså det begreppet negativ materie, ja. Det var interessant. Ja. I den forbindelse også, hvordan ja. Stiller det seg inn?
Mm-hmm. Ja, det er det som kommer frem i det akkurat i solen er det overgangen fra det fysiske til det som er eterisk og oversanselig. Og hvor nu solen er et gjennomgangsfelt, det kan vi se også her i dette bildet. Månen er det som virker inn her og ned til det jordiske. Solen omvendt. Precis omvendt ut i hele kosmos befriende. Månen knugende sammen til det jordiske, sånn at de to er polart motsatte. Månen forherder konfigurerer, utkrystalliserer i den tendensen inn i månregionen. Solen går omvendt, løser opp og befrier hele det. Derfor må det, og den indre kvaliteten solen beskrives som omvendt rettet av det forferdelige. Ja?
I månregionen
Nej, det begge deler samtidig. Det er det som er av den bare tredje art av begjær,
kleber tillbaka igen, så att man det hänger ner. Och i detta upplever man så också hela innehållet för den andra sidan baklängs av allt det som har pågått i löpna livet. Alla förhåll till andra människor, allt det som har pågått, allt det som man har gjort från insidan, bägge deras samtidigt. Nej, man föregriper inte, men man kan se allt det som kommer här utöver är sammanrullet, sammanpackat till stede, men ännu inte kommit fram i sin egen skickelse. Det kleber innover och så blir det bara upplevt som ett stort, intensivt något som bruser igenom hela existensen, men så i efterförst att hela denna begärsvärde är lagt av, så kommer det sig fram i sina egentliga kvaliteter, här kommer det fram i sina egentliga frukter, men det var ju också till stede, inte bara i någon region, men också på jorden, så att säga bakom ett slör. Och det är också på så vidt alla dessa sfärerna är sammanpackat egentligen till stede i någon region. Men det har ännu inte kommit fram i sin rena form. Ja?
Kommer du komma in på det någonting vad Kristusväsendet gör med det som är samlat innan
för många människor? Ja, vi ska se långsamt vad vi kan komma fram till. Jag begynner nu långsamt att utveckla hela detta och se om vi kan komma någon skritt vidare. Vi ska behålla det spörsmålet också. Ja. Oj, vad är det?
Ja,
ja.
Jag tänker på att du säger att man kunde gå ut i bestämda retningar, för exempel mot vädjur eller mot bøve. Men den passage ud gennem planettegninger, som jo ikke rent fysisk skulle have nogen betydning, den må så være den samme. Det er først forskellen kommer først i det øjeblik, hvis man forlader planeterne.
Nå, man skal ikke dele det så helt pedantisk op, fordi i sin rene form kommer det først helt derude. Men i sin retningskvalitet kan det allerede være på vejen. For det, man kunne tænke sig, på en vej går det nu i retning af en kvalitet, så det er her. Og da vil det i retningen farve alt det, som foregår her, så at sige, men i en bestemt retning. Derfor er det ikke helt præcis at sige, at det først der kommer frem. Fordi at det allerede er i farvningen i det, som foregår her på et nære stadie. Men man kan sige, i sin rene form kommer det først frem ud i det ytterste. Er Mette? Nej. Er det bare godt? Ja.
Har mennesken noget frihet i disse forskellige spærne? Eller er alt, som sker, liksom, det mest bestemt?
Ja, det er det punktet, som vi nu skal begynde med. Og det hænger sammen med det krydsningspunktet der. Der er, hvordan det krydsningspunktet foregår, der er frihedsspørgsmålet. Og det hænger sammen med, hvad der foregår på jorden. Det sætter vi som opgave for begyndelsen i morgen. Det er helt essentielt spørgsmål, er alt noget, som bare røller? Er det et helt frit initiativ og ansvar i det enkelte menneske, sådan som på jorden, også hinsides døden tæsket, eller er det sådan, at frihed er bare på jorden, og så ruller alt. Sådan eller sådan. Båret af en fuldstændig nødvendighed. Ikke sant? Det er spørgsmålet. Det holder vi helt åbent, og jeg vil prøve langsomt at bidra med nogle momenter til det, og der er det præcis det punkt, som jeg indmærket der. Både på utvägen og på invägen, som er det afgørende for at forstå det spørgsmålet og kunne utse noget om det i den retningen. Og der begynder vi i morgen efter at vi har fått det referat af den tredje afsnittet i teosofien. Der slutter vi nu.